Vi har Dan Mattsson med oss idag. Hej Dan!
Hej hej!
Hur är läget idag med dig?
Det är väldigt bra. På plats i Skåne. Och det var härligt att rulla in i lummiga Skåne på Backagården och träffa massa fackliga kamrater. Så det är mycket bra.
Ja, vad är det som är så härligt med att träffa fackliga kamrater tycker du?
Nej, men, när man jobbar som jag gör och träffar väldigt många fackligt förtroendevalda så är det ju en konstant energiboost på många olika sätt. För man drivs av att göra saker och ting bättre både på sin arbetsplats och i samhället. Och träffas och diskutera den typen av frågor är väldigt kul. Så man har ju ett bra jobb på det sättet.
Precis, och vad är det för jobb som du har?
Jag jobbar på LO. Jobbar tillsammans med våra LO-distrikt i vardags runt om i landet och alla anställda och förtroendevalda som vi har. Och nu då så jobbar jag också med valet utifrån LOs perspektiv, så jag är LOs valledare.
Hur känns det att vara LOs valledare?
Det känns väldigt, väldigt kul. Vi, frågar du mig, så är ju vi den viktigaste organisationen i hela Sverige. Vi är ju också den stora länken mellan det som sker ute på arbetsplatserna och också den politiska påverkan. Vi som fackliga har ju vårt DNA på något sätt att ta varje chans vi kan att påverka för medlemmarnas bästa. Och vi vet ju att våra vardagen för medlemmarna i LOs förbund påverkas mer än bara kollektivavtalet och det som sker på arbetsplatsen. Utan man behöver få ihop helheten. Och därför så är ju vi engagerade i valet och det är många med mig som är engagerade, så att det är väldigt kul.
Ja, det förstår jag. Och nu börjar solen skina, man får energi och man vet att vi har en valrörelse framför oss. Härligt. Du säger vi fackliga. Jag tänker att det går ju att vara fackligt aktiv på LO, men det är någonting annat som du tänker på i botten. Du har själv varit fackligt aktiv en gång i tiden.
Ja.
Kan du berätta lite
om det? Ja, jag ser mig själv som fackligt aktiv fortfarande också, men allt fackligt engagemang tar ju sin utgångspunkt på arbetsplatsen. Och min yrkesbakgrund är att jag har jobbat som målare. Och var själv förtroendevald på min arbetsplats, och det är kanske det tyngsta och finaste uppdraget man kan ha, och få företräda sina kollegor och få direkt feedback på allt ifrån löner och olika delar som man upplever i sin arbetande vardag som man vill ha förändring på. Så det var väldigt kul.
När du var förtroendevald i målarna, vad fick du vara med om då som fackligt aktiv där?
Nej, men det var både högt och lågt. Det var ju... Jag kommer ihåg, jag var ju hyggligt ung då, eller att man slogs av att när man är facklig företrädare så får man får mycket förtroende. Det var kollegor som var äldre som ringde och bollade frågor och hur ska man tänka här och hur ska man agera i olika situationer. Och det kan ju vara allt ifrån att man har kanske sagt någonting till en chef som man ångrar lite i efterhand. Eller att man vill ha stöd och man ska tänka inför ett jobb. Vi jobbade ju mycket på ackord och då var det mycket av den typen av frågor. Men också skyddsfrågor. Det är ett tungt jobb att vara målare som många LO-yrken. Och då var det mycket fokus på arbetsmiljö. Och, så det var högt och lågt. Men det är just det där förtroendet man fick ifrån sina kollegor som jag tar med mig om. Som den stora biten nu när man tänker tillbaka på det i efterhand.
Du var ung när du var aktiv, sa du. Och var det så att du också var aktiv i ungdomsverksamheten i LO när du var yngre?
Inte jättemycket faktiskt. Jag jobbade ju som målare, så ringde de och frågade om jag inte kunde hoppa in och hjälpa till lite. Och då kunde jag inte, för jag hade världens bästa kod. Så jag målade militärbaracker nere i Skillingar, det kommer jag ihåg. Och det var ju, jag har alltid älskat mitt jobb som målare också, ska jag säga. Så att det hann jag absolut inte med. Sen ringde de en gång till och frågade om jag inte bara kunde hoppa in någon månad då. Och då var det just ungverksamheten. Så jag har egentligen jobbat en månad med ungverksamheten. Sen blev det så att jag blev kvar, men då började jag jobba med försäkringsfrågor och var ute och hjälpte förbunden i lite olika frågor ute, alla LOs förbund då. Så det var ju häftigt.
Ja, det låter ju superhäftigt. Du har pratat lite om arbetsmiljö och löner och nu försäkringar. Vad är de mest intressanta fackliga frågorna, tycker du?
Ja, det är ju... Det är lite svårt att säga, tycker jag. Jag tycker allting som sker nära arbetsplatsen är det som är mest intressant. Det där som hela den fackliga idén på något sätt går ihop, och man ställer krav och man diskuterar. Och det är ju många gånger väldigt, väldigt tuffa samtal att kunna möta vilken bild som finns hos medlemmarna och arbetskamraterna, och kunna sen försöka få igenom ett resultat också tillsammans med en arbetsgivare som vill någonting helt annat. Den dynamiken där, och det kan ju vara... Allt ifrån vilken resesättning man ska ha och inför väldigt tuffa besked för oss som målarna då, att när man skulle, när det kanske blev arbetsbrist framåt vintern, vilka är det som får gå hem och vilka jobb har vi och hela de här sakerna. Och ja, de frågorna som ändå spelar roll för medlemmarna rätt in, det tyckte jag var det som ja, var den verkliga nerven i det lokala fackliga uppdraget.
Mm. Hur kommer det sig att du hamnade, att gick från måla baracker i Skillingaryd, heter det så? Ja, till att vara LOs valledare. Hur har den resan för dig varit?
Ja, när jag tänker på det själv så är det ju en fullt logisk linje, men det kanske det inte är alltid. Jag blev ju kvar på LO sen då och har nog alltid haft en hygglig talang för det här med politik, om man säger så, att kunna formulera och hitta saker som har koppling till det fackliga medlemskapet och det som sker i facket och vad vi tycker. Vi är ju inte värdeneutrala på något sätt, utan vi tycker ju väldigt mycket även utanför arbetsplatsen, om man säger så. Och kunna få ihop det då med att också förstå den fackliga biten och det gjorde att jag blev kvar på LO och trivdes väldigt, väldigt bra. Sen blev jag ombudsman och fick jobba mer tillsammans med våra medlemsorganisationer, förbundens avdelningar och förtroendevalda. Och så gjorde jag det ganska så många år. Och sen för två, tre år sedan så fick jag frågan om jag ville börja centralt och jobba tillsammans med alla LO-distrikten. Och det ville jag. Och då gjorde jag det. Och eftersom mycket av de här frågorna som sker runt om i landet är också det, de stora valfrågorna, det finns en koppling till det som sker runt om i landet och alla val egentligen är ju regionala och lokala, så blev det också naturligt att jag blev LOs valledare och fick jag den frågan och tackade jag till det.
De här frågorna då, som är aktiva eller som ni ska använda er av här och driva i valet, vad är de prioriterade frågorna för LO att driva nu?
Dels är det så att vi lyssnar ju alltid på medlemmarna, vad man själv tycker är viktigt och vilka frågor det är som man behöver adressera i ett val. Vi ser ett antal frågor så här. Vår berättelse börjar ju alltid med att vi ska ha goda arbetsvillkor. Sen är det inte alltid så att de frågorna går att driva politiskt, utan kanske vi vill driva mer i en avtalsrörelse egentligen. Men allting som vi gör i politiken så är styra för att fler ska få jobb och det ska vara goda jobb, det ska vara utvecklande jobb. Nu är vi ju inne i en omställning också så att det växer fram nya gröna jobb som man säger. Och det är ju viktigt att vi har ett system som backar upp det, att den omställningen sker på ett sätt som gör att inte våra medlemmar vare sig halkar efter med kompetensutveckling eller blir drabbade av en A-kassa eller en obefintlig arbetsförmedling som inte finns runt om i stora delar av Sverige när man behöver ställa om. Så jobben är alltid en del i den här berättelsen. Den viktigaste frågan när vi frågar medlemmarna vad man behöver ta tag i, den handlar om brottslighet. Kanske inte det som vi hade sett liksom komma på det sättet, men vi har ju analyserat vad som finns bakom de här svaren. Och det handlar ju om att på samma sätt som man är med i facket för att skapa trygghet på olika sätt, så är man emot allting som skapar otrygghet. Och man tycker att arbetslivskriminaliteten, där kriminella arbetsgivare har ätit sig in och hotar trygga, bra jobb, det hotar också tryggheten för alla på jobbet på ett väldigt tydligt sätt. Så det är en del. Den andra delen är ju att man tycker att det skjuts för mycket. Att det finns krafter som skapar otrygghet där man bor och verkar i Sveriges områden på olika sätt. Och man tycker inte att politikerna har lyssnat och tagit till sig tillräckligt av det. Man tycker inte man gör tillräckligt för att skapa trygghet i vardagen. Så då är det en av våra viktiga frågor. Och det är ju många som vet också att det är viktiga frågor för LO-förbundets medlemmar som kommer att adressera det. Så då vet vi ju också att ja, det är kanske bara en del av svaret för att bygga ett samhälle starkt. Utan då blir också välfärdsfrågorna väldigt viktiga. Dels att vi använder välfärden som ett sätt att eliminera klassklyftor människor emellan. Men också att vi bygger upp och skapar trygghet i allt ifrån robusta välfärdssystem, förskola, skola, men också A-kassa, sjukförsäkring. Så att det finns liksom den här tryggheten i det. Det blir viktiga frågor för oss att kombinera ihop de här rollerna. För vi kan inte göra bara det ena eller det andra, för då haltar det. Då tycker man så här att nej, men varför lyssnar ni inte på oss nu när vi får en otrygg arbetsmiljö som vi pekar på olika sätt på grund av det som sker i vårt samhälle. Och då tar vi till oss det och lyssnar på det och gör de fackliga analyserna. Så vi behöver både skapa trygghet i samhället och vi behöver ta hårda tag mot brotten. Och nyckeln att göra båda dem är ju också då att använda välfärden för att eliminera klassklyftor människor emellan. Satsa på det som är det gemensamma och bygga Sverige starkt inom fler och bra jobb.
Låter som en ordentlig helhet, att ni har tagit någon form av helhetsgrepp.
Ja, vi kallar ju det hela svaret. Och det är lite också för att kunna hjälpa alla våra fackliga förtroendevalda ute på arbetsplatserna. För vi vet att många kommer rikta sig med olika typer av förslag som pekar rätt emot LO-förbundets medlemmar. Och våra medlemmar ser ju också om ett politiskt förslag är bra eller inte. Ta Sverigedemokraterna till exempel som la fram ett förslag om 1 000 kronor i pensionshöjning. Det låter ju i retoriken väldigt, väldigt lika det som sker nu med att man vill höja i trygghetspensionen för 1 000 kronor. Ja, det är klart att det inte är helt enkelt för våra medlemmar att sortera i vilken 1 000-lapp av dem är bäst.
Nej,
och sen finns det ju andra saker i Sverigedemokraternas förslag som man behöver grotta ner i för att förstå kanske att finansieringen inte var bra. Men medlemmarna ser ju också att ja, det kanske inte var ett helt tokigt förslag. Därmed är det inte sagt att Sverigedemokraterna har svar på andra delar av det här. Men vi är ju alltid ute efter sakpolitiken och här blir det ju väldigt svårt för medlemmarna. Ska vi gå ut och säga då att nej, 1 000 kronor i höjd pension, det är inte bra för våra medlemmar. Då förstår man ju att nej, det är någonting annat som är lutar. Va? Däremot alla andra delar som är väldigt fackföreningsfientlig, som inte alls tar krafttag mot brott på det sättet som vi tycker man ska göra eller bygga upp välfärden som vi beskrev innan. Det har ju inte Sverigedemokraterna ett enda svar på. Och det är därför som vi kräver hela svaret. Och på andra sättet så blir vi också utmanade från vänstern kan man säga, där man lägger väldigt många och bra förslag men man kanske inte har samma möjlighet att kunna få igenom dem i Sveriges riksdag, utan det krävs bredare angrepp. Och där, när man kanske då ser lite lättare på det här med att ta hårda tag mot brotten och prata lite mer om välfärden, vilket också är viktigt, men då har man inte helheten av det här svaret. Och det ska man ju kunna säga då, liksom ha den här slingan i bakhuvudet någonstans, att en politik kräver ju helhet och det kräver hela svaret, det kräver inte bara delar av det. Och då kan man också argumentera för de fackliga ståndpunkterna som vi har. Vi vet att att politik är mer än att bara ha ett svar.
Den här helheten som ni har byggt upp och den här lite självklarheten som det låter på dig att LO faktiskt ska syssla med politik, den är inte alltid lika självklar för varenda medlem. Det upplevde jag som fackligt förtroendevald när jag jobbade i matbutik, att det ifrågasattes lite. Varför tycker du att det är viktigt att facket engagerar sig i politiken och medlemmarna?
Vi tror ju i grunden det bra att ha många som både har varit ute på våra arbetsplatser, att de finns med i politiken och att det, framförallt att det finns stora länkar mellan det som sker ute på arbetsplatserna och det som sker i politiken, så att inte politiken blir för någon annan. Och vi vet ju hur mycket det är som påverkar våra medlemmars liv av de politiska besluten som fattas. Och vi skiljer oss ju inom LO-förbunden ganska så mycket gentemot kanske TCO eller Saco som är tjänstemän och akademiker, centralorganisationer, att vi också vill ha en starkare påverkan på så att helheten går ihop helt enkelt. Att barnomsorgen finns till när man jobbar. Och både på obekväma tider och när det kan vara, och att vi ser till att det finns en tryggad äldreomsorg så att man inte behöver gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionsåldern, få en lägre pension som följd bara för att man kanske behöver känna att man behöver vårda sina äldre, utan välfärden är också till för att trygga oss för att vi ska kunna leva ett helt liv. Och då tycker vi att det finns också en naturlig länk att vi som fackförbund är med och påverkar och tycker till i mycket av det som händer också inom det politiska. För det är också fackliga frågor, det är också politiska frågor i stora delar.
Spelar det roll, för jag tänker att driva på politiken är sin sak. Det är viktigt att fackförbunden gör det på det sättet som du beskriver. Är det också viktigt vilka det är och vilken bakgrund de har som representerar oss i politiken?
Ja, absolut. Det är därför vi också är väldigt stolta över att ha en facklig politisk samverkan. Den kanske inte är det som man går och funderar på mest som enskild medlem. Varför man kanske till och med undrar varför stödjer LO Socialdemokraterna. I grunden så är det så att vi alltid står på medlemmarnas sida. Det är alltid där vår lojalitet ligger. Men i analysen av hur vi blir mest framgångsrika att också påverka politiken, så bildade vi en gång i tiden ett parti. Det spelar ju inte kanske så stor roll nu 100 år efter, men det här med relationer och att också ha ett sätt som är uthålligt, inte bara när det går bra utan också när det är tuffare frågor. Och ha folk som är skolade i fackföreningsrörelsen, som står för den fackliga värdegrunden, som vet hur det är att finnas ute på arbetsplatser bland vanligt folk. Det är ju välgörande för hela det politiska landskapet att vi har den länken. Och det är ju också det som bygger oss starkt, att vi har en stark påverkan på det politiska samhället och på samhället i sin helhet. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över och vill bygga ut. Vi vill ha fler med facklig bakgrund som också finns inom politiken och företräder oss helt enkelt.
Nu nämnde du samverkan, facklig politisk samverkan. Vad består en sån samverkan av?
Ja, men när man samverkar så gör man ju det två parter emellan. Man lyssnar på varandra, man pratar med varandra. I praktiken så innebär det att våra fackliga företrädare har en samverkan med de som också är politiska företrädare i socialdemokratin. Man är inte bara med och tycker till om förslag i efterhand, man är med och formar stora delar av politiken. Och det är därför vi vill ha många fackliga företrädare just in i politiken. Och då har vi organisatorisk samverkan med Socialdemokraterna. Sen allting vi tycker om vanliga frågor och allting sånt, det är ju upp till alla partier att förhålla sig till och gärna ta så mycket som möjligt och göra politik av, såklart, för vi är ju inte bara bundna till ett parti, men vi är bara ett parti vi har samverkan med, så det innebär att man är med från början.
Vad skulle hända om vi inte hade facklig politisk samverkan, tror du?
Jag tror att det skulle bli svårare för våra LO-förbundsmedlemmar att få ordentligt gehör i politiken. Att det skulle kunna innebära att det blir färre arbetare som också är med på beslutande positioner i samhället, som kanske sitter i våra kommuner där vi jobbar och bor. Och att förståelsen inom politiken riskerar att bli lägre i förhållande till vad som faktiskt är viktigt för vanligt folk ute på arbetsplatserna.
Nu när jag har hört dig säga både det här med att LO driver arbetslivskriminalitet, att det är viktigt att vi har en facklig representation i politiken, så tänker jag på att vi har en ny bostadsminister i Sverige som ju faktiskt är känd för att driva just arbetslivskriminaliteten inom byggbranschen. Mm. Och som faktiskt tidigare var anställd på LO, där du också är anställd.
Jajamän.
Är det liksom en bra linje, tycker du, att gå? Att, liksom, att vi använder oss av varandra även praktiskt, att vi byter platser?
Det tycker jag absolut. Johan Danielsson, som är ansvarig minister, heter, han är ju nära kollega på LO. Han har jobbat nära LO-förbundet väldigt länge. Han känner väl till problematiken inom arbetslivskriminalitet. Och det som är så intressant med just arbetslivskriminalitet, det är ju att det är ju exakt samma drivkrafter som finns bakom de kriminella företagen, bakom de som skapar otrygghet ute i våra bostadsområden. Man vill utnyttja människor, man vill runda lagen, man vill skaffa sig fördelar som inte ligger inom ramens lag helt enkelt använda sig av kriminalitet för att tjäna pengar. Därför finns det ju en tydlig koppling, och vem kan veta bättre hur man ska också forma politiken de branscher där det finns det i. Och så har man då en tydlig koppling till Johan som minister. Och då får vi förhoppningsvis till väldigt mycket bra politik på det området också. Det vi har sett hittills har ju sett väldigt bra ut.
Mm. Han har varit väldigt kort tid på sin post. Absolut. Så vi får väl se vad som händer nu.
Vi kan hjälpa honom med lite fler politiska krav också.
Ja, precis. Vi kan också bjuda in Johan, tänker jag mig. Ja. Han är välkommen till podden och prata här. Vad önskar du dig som valledare för LO nu inför valrörelsen? Det är fullständigt fritt.
Jag önskar att den politiska diskussionen tar sin utgångspunkt i vanligt folks vardag. Hur vi kommer till rätta med de problem man upplever. Både då att vi stärker välfärden, att vi bygger hela Sverige starkt, och att man gör det med respekt för alla de som har stått i frontlinjen under hela pandemin. Och att det är LO-förbundets medlemmar som är ryggraden i Sverige. Kan vi ha diskussionen där på ett respektfullt sätt, då tror jag att vi kan komma ut med någonting väldigt bra utifrån det här valet också. Mm.
Om jag är medlem i ett LO-förbund och hör dig nu och tänker att jag skulle vilja engagera mig i valet, det låter spännande. Hur kan man gå tillväga?
Dels är man nyfiken så kan man gå in på våran sida som heter helasvaret.se. Där kan man både hitta vad vi har för politiska frågor, vilka politiska fackliga, eller fackliga kandidater som också är politiska som finns över hela Sverige. Vi har en Sverigekarta för det. Men också vilka aktuella frågor man gör. Så antingen kan man skriva upp sig på någon av våra kampanjer och få mer information. Men är man facklig och vill engagera sig mer så ska man höra av sig till sitt fackombud på arbetsplatsen. Eller till sin sektion, eller till sin klubb, eller till sin avdelning för att diskutera hur kan man kanske gå en utbildning och hur kan man hitta vägar för att stärka det fackliga engagemanget. Vi har ju gjort en jättecool grej som vi är väldigt stolta över under det här året. Vi har tillsatt en ny utbildning som heter LOs maktutbildning. För fackliga frågor handlar i grunden också väldigt mycket om makt, vardagsmakt på olika sätt, men också att kunna prata om makt på ett positivt sätt. Och då vill vi utbilda brett över hela Sverige, så nära där man bor som möjligt. Många fackliga förtroendevalda som då dels får chansen att lära känna varandra där man bor. Och gemensamt identifiera vilka frågor kan man driva utanför arbetsplatsen, kanske i samhället eller på arbetsplatsen på olika sätt. Och samtidigt då få verktyg för hur man gör det och hur man får med sig sina arbetskamrater. Så är man fackligt förtroendevald och är lite engagerad så ska man försöka haka på tåget här nu på LOs maktutbildning. För då får man både sig trevliga kamrater och kunna göra saker tillsammans med, men också verktyg för hur man kan driva påverkan utanför sin arbetsplats där man bor.
Och det, vi på Albis folkhögskola som faktiskt också jobbar med facklig bildning tycker jag att det är otroligt positivt att sådana satsningar görs, i synnerhet nu liksom inför valet när vi verkligen behöver kraftsamla. Den här maktutbildningen, du sa att man ska prata om makt på ett positivt sätt. Kan du också göra det här?
Ja, absolut.
Beskriv, varför är makt bra?
Nej, men man kan ta det utifrån en arbetsplatssida sätt. När jag var målare, anledningen till att vi var förtroendevalda, det var ju för att vi var ju experter på just våra vardag. Vi ville ju ha minst lika inflytande, mycket inflytande som våran arbetsledare. Det stod inte så att han skulle komma ut och domdera över hur vi skulle ha det. Och genom att organisera oss och hitta ett sätt att också formellt sett ha inflytande. Både insyn i ekonomi, man ska förhandla förändringar, vi är med och petar i löner och allting sånt. Bara ett sätt för oss att skaffa makt på arbetsplatsen. Och på samma sätt så vill ju vi vara både en maktfaktor men också ta makten i våra kommuner genom att organisera oss både politiskt men också utifrån frågor som är viktiga för medlemmarna. Och det är ju egentligen det som hela facket syftar till, att skapa både inflytande och makt för våra organiserade medlemmar.
Precis, annars så blir det någon annan som bestämmer hur vi ska ha det.
Japp.
Så kan vi inte ha det helt
Nej.
Enkelt. Nej. Är kunskap makt?
Kunskap är definitivt makt. Och ja, men som facklig företrädare så lär man sig ganska så snabbt att man hävdar sig bra även i politiska sammanhang. Man kan komma som motpart i hur fina eller kavajer som helst. Våran kunskap sitter så djupt rotad i både då att kunna möta vardagen med pragmatism men också ha den här ideologiska ådran. Och kombinationen av det gör ju att vi tillsammans blir oslagbara i alla delar egentligen.
Det känns som att du har väldigt mycket hopp. Det känns, det glittrar lite i dina ögon här när du talar om vad vi har möjlighet att åstadkomma tillsammans. Känns det hoppfullt inför valet?
Det känns väldigt, väldigt hoppfullt inför valet. Dels för vi vet att det pågår samtal om vad som står på spel i det här valet runt om över hela Sverige. Och det ser väldigt bra ut också i den interna mobiliseringen. Vi kom ju ut efter corona där man har hållit flytande och många har gjort jättestora insatser. Men nu kan vi mötas på ett helt annat sätt och vi möts på ett annat sätt. Och då händer det också saker. Men en valrörelse handlar ju också om att göra. Nu är vi på lite valboost här i Skåne idag. Men det är ju när vi kommer hem och sen gör det här arbetet. Vi kanske pratar med en kollega. Vi engagerar oss för goda sakers skull. Det är då det händer saker. Så ett valarbete handlar ju mer om att maximera ett valresultat den 11 september 2022. Det handlar ju minst lika mycket om också att bygga rörelsen stark, bli fler medlemmar så att vi återtar positionen. För det är ju i det här vardagliga, det är ju där all förändring ligger. Det finns ingen kampanj i världen som kan förflytta det som vi kan förflytta genom samtal, människor, medlemmar emellan på våra arbetsplatser.
Precis, mellanvalsperioden är den riktiga valrörelsen kan man nästan säga. Vi vaknar upp, säger vi, den 12 september. Vad vill du kunna se tillbaka på?
Då vill jag kunna känna att vi har gjort det vi har kunnat för att vi ska göra det så bra som möjligt för våra medlemmar. Det är ju politik, nu har vi pratat väldigt mycket om vad vi vill, men det handlar ju också om skillnader. Mardrömmen, om vi tar den sidan, det är ju att Ulf Kristersson blir statsminister och har Jimmy Åkesson i knät. Jag känner mig inte trygg med att det gänget ska leda Sverige. Däremot en stark Magdalena Andersson som vi har sett också kan leda i tider av oro. Som kan leda svåra processer när förutsättningar radikalt förändras. Men som också kan göra det med Sveriges bästa och LO-förbundens bästa för ögonen. Då vill jag se henne som statsminister och att vi också då har påverkat valresultatet i en sån riktning som gör att LO-förbundens medlemmar är den dominerande kraften i svensk politik.
Då hoppas vi att inte mardrömmen men däremot den här drömmen då kommer uppfyllas den 12 september. Är det någonting som du vill säga till lyssnarna innan vi avslutar?
Prata med ute på våra arbetsplatser. Se till att rekrytera alla ni har på era arbetsplatser till att bli medlemmar i våra föreningar. Se till att gå utbildningar och ta makten just på era arbetsplatser så bygger vi den här rörelsen stark tillsammans.
Fantastiskt. Jag tar även det till mig. Tusen tack Dan för att du ville prata med Löftet podcast.
Tack, tack. Löftet podcast.